CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
De som inte själv konsumerar porr, de vet inte vad det är våra barn och unga möter. Och de som konsumerar porr, de tycker det är så skamligt att prata om det, så de pratar inte heller om det. Och det gör ju att det blir väldigt, väldigt tyst kring det här ämnet. Och då sa de så här till mig att om en tjej blir slagen i sängen så är det är ingen grej. Men om hon skulle bli slagen på samma sätt i köket, då skulle det vara en helt annan grej. Alltså jag som en vuxen, jag kan ju ha en referensram och säga, vänta, det där vill inte jag titta på, det här är incest. Det här är ett övergrepp som jag inte vill gå igång på. Men han, min nioåring, han har ju inte den referensramen, utan det här blir ju hans första möte. Jag önskar ju att alla ungdomar får ett fantastiskt sexliv, men jag tror inte att porren är vägen dit.
På 1960-talet skedde det som brukar kallas den sexuella revolutionen, då gamla normer som monogami och äktenskap hamnade i gungning. Och kanske skulle man kunna säga att en motsvarande pornografisk revolution har setts de senaste decennierna. För sen vi alla bokstavligen började gå omkring med hela internet i fickan är porren aldrig mer än några klick bort. Och dessutom menar många att den med tiden blivit allt råare och allt mer cynisk. Den grupp som brukar kallas digital natives, det vill säga de som växt upp med internet och inte har några referenser till hur det såg ut innan, de har haft porren så lättillgänglig under hela sina liv. Och en stor del av dem är dessutom regelbundna konsumenter. Så många som 90% av killarna och 60% av tjejerna har någon gång tittat på porr, 10% är högkonsumenter och medelåldern för porrdebuten är 13 år. Vad gör den här stora förändringen med unga människor? Med deras sexualitet, deras syn på könsroller och samlevnad? Den frågan har du ställt till Ulrika Stigberg, präst på Fryshuset i Stockholm och författare bland annat till boken Visuell drog. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Vad hade du själv för erfarenhet av porr innan du i din profession började prata med ungdomar om det? Vad visste du om det? Liksom?
Ja, det har ju varit en icke-fråga för min egen del. Jag har inte reflekterat över det. Det fanns ju självklart porrtidningar i skogen och många som jag pratar med i min generation berättar om de där porrtidningshögarna under granen i skogen och man tittade nyfiket i dem, men det var ju en väldigt begränsad del och jag har inte mött på många porrtidningar i mitt liv. Men däremot så såg jag Den blå lagunen med Brooke Shields och det var ju och Christopher Atkins. Och det tyckte jag var otroligt spännande när jag var 13 år. Och se hur Christopher Atkins gick på upptäcktsfärd på Brooke Shields rygg och se den värme. Och det var otroligt spännande, men det är ju så otroligt långt ifrån den pornografi som våra barn och unga möter idag.
Verkligen, jag minns inte exakt, men jag har för mig att den var ganska oskyldig ändå, att de klippte i god tid före någon var naken eller så.
Ja, de var nog nakna, men det var väl på din höjd.
Ja, men filmade i så fall bakifrån och sådär, det var väldigt sedesamt ändå. Men de här porrtingarna i skogen är det ju många som pratar om. Och jag själv, tror jag, det var också under någon sommarstuga i skogen. Alltså, vem var det som la ut alla de där tidningarna, har jag alltid undrat. Har du någon koll på det? Alltså, hur gick det till? Och varför låg de i skogen?
Ja, jag har inte koll på det, men det man ser är ju att vägen till pornografin då var mycket, mycket längre än vad den är idag. Som Katarina Gostik sa i tv att när vi gjorde en temavecka utifrån den här boken så sa hon det att förr fick man ju gå i snöstorm en halvtimme till kiosken för att köpa en, eller hyra en film. Men man skulle ju, en som jobbar i butiken skulle ju aldrig hyra ut porrfilm till en 8-åring. Men ens idag kan ju både en 8-åring och en 6-åring möta det här utan att vuxenvärlden ens är medveten om det.
Mm.
Och det är det som gör mig så bekymrad, just att vuxenvärlden lyser med sin frånvaro.
Jag har faktiskt ett minne av det där som jag kom på när jag läste din bok. Jag har två pojkar och när de var kanske 4 och 6 år så hörde jag hur de plötsligt började liksom skratta väldigt besvärat. Och då hade de googlat eller slagit in Cartoon Network, som ju är en tecknad filmserie. Men då hade de råkat stava med ett N för mycket, så det varit Cartoon Network. Och då hamnade de på en porrsajt. Hur kan det komma sig? Alltså, gör porrbranschen så med flit då, antar jag att de gör?
Ja, absolut. Porrbranschen gör ju vad de kan för att nå våra unga så tidigt som möjligt. Och det som man ska vara medveten om när man säger att medelåldern för att börja konsumera pornografi är 13 år, då ska man vara medveten om att exponeras för pornografi, där kan man ju vara hur liten som helst. Och många vittnar om att man vet inte vad det är man ser om man är 7 år och stöter på en porrsajt. Man kanske både tycker det är spännande men samtidigt otäckt. Och många berättar inte för sina föräldrar vad man har sett, utan istället kanske man börjar titta på det här i smyg för man tycker det är så spännande. Och samtidigt så ser man bilder som man absolut inte kan hantera eller förstå vad det är för någonting. Och det där är bilder som sätter sig fast i våra barns hjärnor och är svåra att bli av med.
Mm, jag minns inte att vi hade det, liksom det stora snacket med 4-åringen och 6-åringen den gången, utan jag tror vi viftade bort det där lite så här. Det är inte alldeles lätt att veta hur man ska göra. Men vad hade du själv för syn på fenomenet pornografi då, innan du liksom gick in i det här professionellt och började forska och intervjua folk? Var det negativ eller positiv eller varken eller?
Det var nog en icke-fråga, eftersom jag själv inte har konsumerat porr och jag var inte ens medveten om vilken typ av porr som möter våra barn och unga och i vilken utsträckning och hur lättillgänglig den är. En kille som vi intervjuade i Visuell Drog, han sa när jag var ung, och då var han 20 när vi intervjuade honom, när jag var ung så var man tvungen att kunna väldigt mycket om datorer för att komma åt porren. Idag behöver man inte kunna någonting alls. Och det var ju en ögonöppnare för mig, hur lättillgänglig det var, att det fanns liksom ingen, det var bara 2 klick bort så var man där.
Mm. Och hur kom det sig att du liksom började intressera dig för det här på, ja, som präst och som person som möter ungdomar i ditt jobb?
Mm. Jag fick en fråga från en som jobbade på Stockholms stift om jag kunde hålla en utbildningsdag om unga och pornografi. Och eftersom jag jobbar på Fryshuset och hade då jobbat där i 17 år. Och min första reaktion var att nej, du får ringa någon annan för det här kan jag inte göra något om. Men innan jag hinner säga nej så fortsätter hon att prata och berättar att hennes konfirmander tittar på 18 and abused på lunchrasten i skolan. Vad är det för något, sa jag. Och då sa hon, gå in och titta. Och jag googlade och kom till en sida som uppgav sig vara experter på övergrepp och förnedring. Och jag gick in på den första filmen som var 30 minuter lång och efter 7 minuter så var jag så förbannad och så ledsen. Och jag fattade ingenting. Hur kunde jag ha jobbat i Sveriges största ungdomshus i då 17 år utan att fatta vad som möter våra barn och unga på nätet? Så jag ringde tillbaka och så sa jag kan ingenting om det här, så jag tar absolut det här seminariet. Och det blev början på en resa där jag har intervjuat väldigt många ungdomar. Jag har skrivit 2 böcker i ämnet och jag har varit ute och föreläst om det här i 7 år.
Och vad är ditt svar till dig själv på den där frågan? Hur kunde du missa under så lång tid inte ha koll på det där?
Därför att vi inte pratar om det. Om man själv inte konsumerar pornografi och det är så pass tabu så att vi lyfter inte det här och pratar inte om det. Och det gör att de som inte själv konsumerar porr, de vet inte vad det är våra barn och unga möter. Och de som konsumerar porr, de tycker det är så skamligt att prata om det, så de pratar inte heller om det. Och det gör ju att det blir väldigt, väldigt tyst kring det här ämnet. Och vi lämnar våra barn och unga att hantera det här bäst de kan. Och många klarar det, men många, de har inga verktyg och de får ingen möjlighet att reflektera kring det här. Utan det bara, vi vuxna bara trycker ner det här i halsen på dem, fast vi inte vill det. Och där tänker jag att vårt ansvar som vuxna, det är ju ett, att värna våra barn. Två, att rusta våra barn. Och det gör vi på de allra flesta områden. Vi värnar dem och vi rustar dem så mycket vi bara kan. Men när det kommer till pornografin, så varken värnar vi eller rustar vi dem, utan vi bara lämnar dem att hantera det här. Och det tycker jag är ett oerhört svek från vuxenvärlden.
Varför tror du att det är så?
Därför att de som själv konsumerar pornografi tycker att det här är jobbigt och skamligt och prata kring. Och man är väldigt rädd för att framstå som någon slags sexfientlig person, eller att man ska på något sätt vara moralpredikant. Men jag ser ju att det är inte det handlar om, utan det här handlar ju om våra barn och ungas hälsa och hur påverkar det deras hjärna. Om vi tar kopplingen till, eller jämförelsen med alkohol, att vi som vuxna, vi gör ju vad vi kan för att få våra barns alkoholkonsumtion och deras debut att bli så sen som möjligt. För det är stor skillnad om de börjar dricka när de är 9 eller om de börjar dricka när de är 18. För det är större chans att de kan hantera alkoholen på ett bra sätt om de är 18. Var de ska dricka, när de ska dricka, hur mycket de ska dricka, tillsammans med vem de ska dricka. Och det gör ju vi vad vi kan för att få de där kloka besluten kring det här. Och jag tänker likadant kring pornografi, att det är stor skillnad om man börjar titta på de här bilderna när man är 9 och fyller sin hjärna med bilder och erfarenheter som man inte kan relatera till. Eller om man börjar konsumera porr när man är äldre och kan säga, nej men vänta, det där tittar inte jag på. Eller det där vill inte jag vara en del av. Eller det där vill inte jag gå igång på. Och där tänker jag att jag har ju mött många som har reflekterat kring det här och sagt att när jag började på, det var en kille som sa att när jag började på gymnasiet, då fattade jag att tjejer och killar var lika mycket värda. Och när jag förstod det, då kände jag, men jag kan inte sitta och konsumera porr. Då är jag en del av det här förtrycket som inte jag vill vara. Så när man har möjligheten att reflektera, det är då man kan ta kloka beslut. Men sitter vi fast i ett alkoholberoende när vi är 18, då hjälper det inte hur mycket vi reflekterar, för då är vi fast. Då kan man ju tycka vad man vill, men man sitter ändå fast i det här. Och det är det jag tycker är så oroväckande, att det är så många som fastnar i det här.
Vi ska återkomma till just det här med hur man fastnar och så. Men jag tänkte, du nämnde ju 18 and Abused. Jag har själv inte tittat på den inför vår intervju nu. Men du kanske kan beskriva lagom grafiskt, så att säga. Vad var det du såg där som gjorde dig så upprörd?
Ja, alltså helst så vill man ju inte säga de här orden i radio, för jag inte ville ju att barn och unga ska gå in och googla på det här, för då är jag en del av det, så att jag vill ju helst inte gå ut med de här namnen, utan säga att det handlar om övergreppsfilmer där, i det här fallet så var det 4 killar som våldtog en tjej en halvtimme, och jag ser ju det så otroligt, hur otroligt förändrad porren har blivit de senaste 20 åren. Så det som var våldspornografi för 20 år sedan, det är ju mainstream-pornografi idag. Och ju mycket av det som handlar om att dra i håret, spotta, köra ner sin penis så långt i halsen på en kvinna så att hon kvälls, att hon kräks, att smiska, slå, örfila. Och det där är, om man ser att det här är det som ska vara sex. När jag frågar unga vad det är som är bra med att porren är så lättillgänglig idag, så svarar de allra flesta att man lär sig hur man gör. Och då är frågan, vad är det man lär sig? Och jag pratade precis för en vecka sedan med 2 tjejer som håller på och skriver ett arbete, ett gymnasiearbete om pornografin. Och då sa de så här till mig, att om en tjej blir slagen i sängen, så är det är ingen grej. Det hör till liksom. Vi är så vana att höra att tjejen blir slagen under sex. Men om hon skulle bli slagen på samma sätt i köket, då skulle det vara en helt annan grej. Och där tänker jag att, är det här det som våra barn och unga har fått med sig? Att det är så här det ska gå till i sängen när man har sex med någon. Att tjejen ska ta emot slag, hon ska ta emot förnedrande ord, hon ska bli kallad saker, hon ska bli dragen i håret, spottad på. Ja, det är det porren förmedlar. Om det är det som våra barn och unga, precis som man går in på nätet när man ska lära sig någonting, spela piano eller tvärflöjt, eller så går man in och lär sig hur man ska ha sex genom att kolla på porr. Och om då inte vuxenvärlden finns där och visar på alternativ, att ge motbilder. Och det sa de här tjejerna som jag pratade med. De sa att de hade gått in och kollat på min medförfattare Maria Lins TED-talk. Och när de hörde Maria prata om hur man kan tänka kring porr, så var det var ögonöppnare för dem. De hade inte ens reflekterat över att aha, man påverkas av det här. Och det här definierar vad sex ska vara. Och jag tänker på en tjej som vi intervjuade som sen berättade under den här temaveckan i tv. Så sa hon så här att tjejen ska ju bara vilja. I porr verkar 99% av tjejerna gilla det som de är med om. Och det är killen som är den dominanta. Så jag tänkte, det är så här det ska vara. Och jag bör vilja det här. För det vill mina vänner och det vill de här tjejerna i de här filmerna.
Mm. Två frågor. Först ett förtydligande bara. När du säger att det du såg på den där sajten var fyra killar som våldtog en tjej, var det så att de låtsades göra det på ett övertygande sätt, eller var din upplevelse att det faktiskt var en våldtäkt?
Det där är ju oerhört svårt att se. Att slog de henne på riktigt? Alltså, det jag såg var att de slog henne på riktigt. Det jag såg var att hon var förtvivlad i ögonen. Det jag såg var att det var så fruktansvärt, både förnedrande och våldsamt, det som jag såg. Och absolut att folk kan komma till mig och säga, ja men det där var ju bara ett skådespeleri. De tog ju ett glas saft efteråt och kramade om varandra. Men det är inte hela verkligheten, för vi ser ju att det är många, många, många inom porrindustrin som far illa, där man kopplar mycket till det som kallas för människohandel. Alltså att människor som är utsatta i en utsatt situation, som inte har förmågan att värna sig själv, hamnar i porrindustrin. Och absolut att det kan finnas skådespelare som tjänar bra med pengar och säger den här hemska scenen gjorde jag och det var riktigt roligt och det fick jag bra betalt för. Men verkligheten ser ofta inte ut så, utan ofta är det ju riktiga övergrepp och människor som far oerhört illa.
Du började ju då prata med ungdomar om det här och ni hade det här seminariet som du tog dig an och så. Vad var det för situation som rådde när du pratade med dem om de här sakerna? Var det du och en ungdom i taget eller var det liksom gruppdiskussioner? För jag tänker ändå att det kan vara känsligt för dem. Eller jag föreställer mig att de inte vågar prata så mycket om så här privata saker när de sitter i grupp.
Det första som hände var ju att jag tackade ja till det här seminariet och var tvungen att leverera någon typ av klokskap. Så då bjöd jag in fyra sakkunniga i frågan, det vill säga fyra stycken 17-åringar. Och jag ställde bara allmänna frågor kring porr. Inga personliga, utan bara allmänt kring hur lättillgängligt det var och så. Men sen frågade jag var en av de här fyra i panelen om jag fick ställa personliga frågor till dem. Och då träffades vi i Fryshusets restaurang. En och en, och jag ställde två stycken frågor. Ett, när mötte du porr första gången och vad hände sen? Och alla pratade oavbrutet i en timme. Och de flesta sa, åh vad skönt att prata med en vuxen om det här, det har jag aldrig gjort förut. Och det var då jag bestämde mig att jag skulle skriva ner de här berättelserna.
Får jag fråga dig, hur tycker du, om jag tänker mig att de flesta som berörs av det här, som lyssnar på just den här intervjun, tror jag är föräldrar kanske. Hur tänker du att en förälder till en 9-åring ska närma sig den här frågan? Det är inte ens säkert att de här barnen har någon koll alls när de är 9 år. Att föräldern kanske då känner att de riskerar att introducera sitt barn eller väcka nyfikenhet kring ett ämne som de faktiskt inte är i ännu. Vad skulle din rekommendation vara?
Det jag tycker är viktigt är att man är intresserad och ställer frågor. Och det tänker jag att där behöver man vara försiktig med, så att det inte är som man säger att man introducerar och säger ord som man googlar på sen. Utan att man ser att till exempel Porrfri barndom har en bra små videosnuttar med Nina Rung som är kriminolog och som kan mycket ämnet. Som berättar, så här kan vi prata med förskolebarn om det här ämnet. Så här kan vi prata med mellanstadiebarn och så här kan vi prata med högstadiebarn. Just för att se att vi väljer olika termer. Och det som handlar är ju mycket att man kan undersöka. Vad har du sett för någonting? Och vad tänker du kring det här? Och det som många föräldrar vittnar om är när man väl öppnar den här asken och visar på att jag kan ta de här ämnena, så får man ju berättelser som man inte hade en aning om. Som en mamma berättade häromdagen, att hon gick hem efter en föreläsning och pratade med sina barn om det här. Och då berättade hennes 18-åring att om du bara visste hur otroligt mycket grov pornografi som har skickats i klasschatten, när det var något rasistiskt, då kom jag och berättade för er, för det kände jag att jag kunde göra. Men all den porr som har skickats i klasschatten, jag vill inte berätta det för er. Liksom.
Mm. I din bok gör de ju dock det, och den är ju full av berättelser från unga människor som beskriver sina olika erfarenheter av porr. Och en del verkar ärligt talat ganska obekymrade ju. Tycker att de har det som någon slags krydda i livet. Andra skamsna. Många tjejer känner sig pressade, upplever det som, av den bild som förmedlas i porren av hur en sexy tjej och en tjej som är bra i sängen ska bete sig. Men trots de här skilda berättelserna då, finns det någon röd tråd, tycker du, som nästan går igen i allas erfarenheter?
Ja, men det är ju att ingen har pratat med en vuxen om det. Det är ju det som alla vittnar om, att de lämnas att hantera det här själva. Och det som också blir så tydligt är ju, för man kan ju säga, men det är ingen, de här personerna verkligen inte är så bekymrade över det här. Och det kan man ju också fundera kring. Jag tänker på när jag mötte en 17-årig kille och jag sa till honom att jag går sönder när jag ser 4 killar våldta en tjej. Jag blir så förbannad, jag blir så ledsen. Vad händer i dig när du ser det här? Och han tittade på mig och sa att jag är ledsen att säga det, men jag har sett det här så otroligt många gånger så jag berörs inte av det. Och då kan man ju säga som vuxen, åh vad skönt, han berörs inte, men då kan vi låta det här vara och göra något annat. Eller så kan man säga att det är fruktansvärt tragiskt att en 17-årig kille har sett så mycket pornografi och är så avtrubbad så att han inte reagerar när han ser 4 killar våldta en tjej. Han bara rycker på axeln och säger, det här är ingenting. Och jag tänker också att jag tänker på en kille som jag mötte när jag var nere och föreläste i Hultsfred på en skola. Och han kom fram till mig och han var påtagligt upprörd efteråt. Och så sa han det, vet du vad som händer när man fyller 18? Ja. Jo, man blir myndig. Fattar du att de har valt att vara med i de här filmerna frivilligt? Vem är du att stå och ifrågasätta det? Och den andra frågan sa han, vet du hur stor efterfrågan är på att se tjejer bli våldtagna och förnedrade? Vet du det? Nej, sa jag. Den är enorm. De gör det frivilligt. Efterfrågan är enorm. Vad fan är problemet?
Vad
svarar man då? Liksom?
Ja, vad svarade du då?
Jag berättade om Tessan. Tessan som var på väg hem från stallet. Tessan som var 14 år och aldrig hade haft sex med någon. Och så blev hon våldtagen på parkeringsplatsen utanför stallet av en kille i skolan. Efter den våldtäkten så började hon sälja och ge bort sex. Och hon åkte till sina egna våldtäkter. Hon hanterade sitt trauma genom att låta andra göra henne illa. För det var hennes sätt att försöka få kontroll över situationen. Den här berättelsen finns i boken 14 år till salu som är skriven av Caroline Engvall. Och jag sa till honom, hur många tjejer och killar finns det på sidor som är förnedrings- och övergreppsfilmer? Hur många där är det som har samma berättelse? Det vill säga, man har varit med om ett övergrepp och känt på något sätt att man har förlorat sin värdighet. Man har förlorat det som definierar att man har ett värde och att man har en gräns. Så här gör man inte mot mig. Och man känner, gör vad du vill. Spotta på mig, kissa på mig. Ja, jag förtjänar det här. Och det är ju... Det är ingen av oss som skulle säga att vi skulle vilja ha våra egna barn som jobbar där. Det finns inte. Men det är någon annans barn eller någon annans mamma eller syster eller bror. Och det måste vi vara medvetna om.
Det var bra att du sa tjejer och killar, för det är ju lätt att en sån här diskussion faller in i det här heteronormativa ändå. För det är ju väldigt många unga killar också som agerar i filmer och som råkar illa ut på olika sätt.
Oh, ja.
Så det är lätt att glömma bort det. Men... Som bokens titel då, Visuell drog, alltså den boken, antyder, så är det ju ett viktigt spår att rätt många unga verkar ha svårt att kontrollera sin konsumtion av porr, helt enkelt. Vad är det de berättar för dig?
Många berättar ju att det är först när man försöker låta bli att kolla på porr, det är först då man upptäcker om man kan det eller inte. För det är, jag kan ju säga att jag har inget problem med alkoholen. Jag dricker en flaska på morgonen och en på kvällen och sen är det bra. Liksom. Mm. Men det är först när jag försöker låta bli alkoholen som jag märker, oj, vänta, jag mår inte bra nu, jag får abstinens. Det är likadant med porren. Vi kan ju säga att jag har inget problem med porr. Jag kollar 3 timmar om dagen och det är inget problem. Liksom. Nej, men försök att låta bli det. Och det är det jag tror att många som lämnar en föreläsning eller läser boken kan ju säga, okej, jag har inte ens reflekterat över min porrkonsumtion och vad den gör med mig. Jag kanske ska försöka ta en vit månad och se vad som händer. Och det är ju första steget att man försöker det och se vad gör det här med mig? Och sen så tycker jag att många vittnar ju om att det är svårt. Och det tyckte jag var svårt att förstå i början. För jag tänkte, men det var ju bara att stänga av datorn och gå ut och springa eller ta en kall dusch. Men så fick jag höra Erik berätta om hur han låg gråtande på sina bara knän inför sina föräldrar, 20 år gammal, och sa, snälla, snälla, hjälp mig, jag kan inte sluta titta på porr. Då förstod jag att det här är inte att leka med. Det här är allvarligt, och det är ju för att det här är så belönande att kolla på porr, så att det kidnappar ju belöningssystemet på ett sätt som gör att andra saker i livet kan kännas ganska tråkigt. Liksom. Man kanske har älskat att spela fotboll eller innebandy eller plugga, och så helt plötsligt känner man att det där är inget kul när man kan kolla på porr och gå igång på heltid. Liksom. Och det är det som gör att det är så många som fastnar i det.
Mm. En sak som är intressant här är ju, vi lever ju ändå i ett sexualliberalt samhälle i stora drag i alla fall, och alkohol, som du drog parallell till, det vet vi ju att det har hälsovådliga effekter om man överkonsumerar det. Samtidigt så får vi lära oss att sex är inte farligt och onani är inte farligt och så vidare. Det uppmuntras närmast på vissa sätt. Varför skulle det vara ett problem om någon vill sitta och tillfredsställa sig själv 3 timmar om dagen och titta på porr? Är det självklart att de mår dåligt av det, så att säga?
Nej, absolut inte. Och det som man ska se är ju att det är lätt att inte stanna vid 3 timmar om dagen, eller att inte stanna vid att man ser den typ av porr som man gick igång på från början. Utan många vittnar för mig, inte alla, men många har vittnat om att det man gick igång på från början, det märker man att man får inte samma rus av det. Det är inte spännande längre. Och då söker man ju nya saker för att gå igång. Och man då klickar och klickar och klickar, och till slut så sitter man ju och konsumerar saker som man kanske känner, det här skulle jag aldrig titta på. För jag vill inte vara en person som går igång på övergrepp på barn eller på djur eller det här. Jag vill inte gå igång på det, men jag gör det och jag behöver det här för att bli tillfredsställd. Och sen ska man titta sig själv i ögonen i spegeln och känna, vad är jag för människa? Vem har jag blivit? Och många vittnar ju om att det är en skam och det är förakt, och man vill inte leva längre för man känner man känner sån avsmak för sig själv. Det är ju det ena problemet, just att det eskalerar och att man söker grövre och grövre saker. Och man inte ens reflekterar. Många reflekterar inte över det. En man som jag intervjuade, han berättade att det var först när han glömde att sätta på det som gör att den som kommer efter inte ser. Och så kom hans 6-årige son efteråt och såg det som pappa hade sett. Och då sa han, det blev en ögonöppnare för mig. Vad är det jag sitter och konsumerar? Vad är det jag tittar på? Vem har jag blivit? Och han hade inte ens tänkt på det innan. Så det är det ena. Och det andra som många vittnar om, det är ju just den här att man inte går igång på vanlig sex. Att om man är van vid att fylla sin hjärna och går igång på extrema saker eller saker som är förknippade med rädsla. För rädsla är ett sätt att man liksom blir sexuellt upphetsad om något som känns lite farligt. Och om man då är så van vid att se det som är på gränsen för vad man tycker är okej. Och så hamnar man i säng bredvid en partner, vare sig det är en man eller kvinna. Och så känner man att jag går inte igång på den här situationen. Och många kan ju uppleva en fattigdom i att man inte får stånd när man är tillsammans med någon som man verkligen vill ha sex med. Och det är en tragik i sig. Liksom. Och jag önskar ju att alla ungdomar får ett fantastiskt sexliv. Men jag tror inte att porren är vägen dit. Jag tror att porren sabbar så mycket för att få den här intimiteten, glädjen, härlig upplevelsen att få ha sex.
En del forskare som ni intervjuar i boken jämför ju det här beroendet då med drogberoende eller spelberoende. Det är inte erkänt som en diagnos, vad jag förstår, på samma sätt som andra patologiska beroenden. Men var befinner sig liksom forskningsläget och debatten när det gäller det där?
Det man ska se är ju att det finns ju mycket lobbyverksamhet kring det här. Porrindustrin är en otrolig pengamaskin. Det är väldigt många människor som tjänar väldigt mycket pengar på porrindustrin. Och det gör ju att man kanske inte är så pigg på att det här ska definieras som ett problem på något sätt. Och det tror jag är viktigt att se, att det finns ju väldigt många porrkonsumenter som är vuxna som kanske känner att det är inget problem och det här behöver vi inte göra någonting åt. Men det jag tycker man ska se är att vad vuxna väljer att göra med sin tid, det får vuxna ta ansvar för. Men det jag tycker är ett svek är att vi låter våra barn få... Vi skulle aldrig tillåta att rektorn på skolan delar ut whisky till våra nioåringar på lunchrasten. Men det är okej att man delar ut iPads och säger lycka till. Men man ser inte vilka konsekvenser får det här för våra barn och unga. Och på vilket sätt hjälper vi dem? Och jag har ju pratat med rektorer som säger att vi har valt att inte ha filter, utan vi tar de etiska samtalen istället. Oh, vad bra, säger jag. Hur gör ni det? Ja, vi har inte kommit dit än. Och då varken rustar man eller värnar. Man värnar inte genom att säga att på skolan har vi en policy att det här är inte en del av skolans miljö, att vi ska konsumera pornografi på rasten. Därför säger vi att det hör inte ihop med skolans värdegrund, och därför så ser vi till att inte barnen har tillgång till det här på skolans nätverk eller kommunens nätverk eller på sina skoldatorer. Det är det ena.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Anna. Och det andra är, hur kan vi rusta dem? För de har fortfarande tillgång till en mobil på rasten. Hur kan vi rusta dem att säga att nu har ni fri tillgång till pornografi? Hur möter ni det här? Och det brukar jag säga nu ute på alla högstadieskolor, att för varje dag som går så blir du som sitter här inne mer och mer vuxen, och du ska ta mer och mer ansvar och mer egna beslut. Vad du ska plugga. Hur mycket du ska plugga, hur mycket idrott du ska ägna dig åt, vilka kompisar du ska hänga med, vem du ska bli ihop med. Men du ska också bestämma hur mycket porr du ska konsumera. Och om du inte får någon kunskap kring det, hur ska du då kunna ta vettiga beslut kring det?
Du pratar ju med flera som upplever att de helt har tappat kontrollen över sitt porrsurfande. Då. Hur gör de för att sluta? Alltså, vilka strategier har de och vilka funkar?
Mm. Det finns ju olika steg. Det första är att försöka på egen hand. Det vill säga att man bestämmer att någon berättade att han la in telefonen i mikrovågsugnen på kvällen. Och jag sa, den dörren är inte så himla svår att öppna. Nej, sa han, men jag bor på övervåningen och då måste jag gå ner för trappan. Jag måste öppna dörren till köket. Och på vägen dit så hinner jag reflektera och tänka, nej, men jag vill inte det här egentligen. Så det var liksom att försöka göra den där resan så långt som möjligt till mobilen, så det inte är så att den ligger på kudden i sängen och så bara är man där, utan göra det mer svårtillgängligt. Någon annan berättar ju att man har en accountability partner, att man har någon att redovisa för. Och det har ju jag haft personer som har skrivit till mig och berättat att ja, ikväll kunde jag låta bli, idag kunde jag låta bli. Och så kommer det tredje dagen, idag gick det inte. Och då ställer jag frågan, vad var det som hände? Var du trött? Var du arg? Var du ledsen? Var du hungrig? Vad var det som gjorde att du inte kunde stå emot? Och den accountability partner, den kan man ju antingen få professionellt via nätet, eller så kan man ju be sin mamma eller pappa och säga att jag behöver liksom hjälp med det här, eller någon kompis eller så, att man blir liksom ett gäng som jobbar med det här tillsammans.
Ska man ha en bra relation till sina föräldrar, tänker jag, för att våga göra dem till sin accountability partner i en sån här fråga? Eller är jag omodern där?
Nej, jag tänker på Johannes som berättade om sitt porrberoende i tv. Och han vittnar ju om att hans pappa som blev hans accountability partner, att det var ganska skamfullt och att man, men till slut så var, kände han att det är den här personen som ska hjälpa mig att komma ur det här. Så att det är också en variant. Och sen om man märker att nu har jag försökt och försökt och försökt på egen hand och det går inte, då får man ju söka professionell hjälp.
Jag tänker att det kan vara skamfullt i båda riktningar, eftersom om man tittar på statistiken så konsumerar ju väldigt många vuxna, och framförallt vuxna män, porr, det vill säga pappor. Det kan bli lite skämmigt, gissar jag, också för dem när de ska prata med barnen om någonting som de själva har en relation till och som barnen kanske intuitivt förstår att de har det.
Jag vet en kille, han berättade för mig att han bad sin pappa om hjälp. Han sa, jag kan inte sluta kolla på porr. Och då sa pappan, det är lika bra att ge upp, det har jag gjort. Det är bara att kapitulera, du kommer alltid vara fast i det där. Och då blev han förbannad och sa, ja, det är möjligt att du är det, men jag tänker göra något åt det här innan det är för sent. Liksom.
Det här är Staffan Dopping, poddredaktör på Kvartal. Du kanske är en av dem som just nu funderar över den klassiska frågan inför jul. Vad ger man till någon som redan har allt? Och ska vuxna människor verkligen fortsätta byta grejer med varandra så här? Vi på Kvartal kanske kan hjälpa dig. Du kan nämligen ge bort journalistik i julklapp till en god vän eller släkting. Så här funkar det. Gå in på kvartal.se och klicka på kampanjen Ge bort Kvartal i julklapp. Där kan du skänka ett valfritt belopp till fri och oberoende journalistik. När du har gjort det får du ett mejl av oss som innehåller ett snyggt diplom där du kan skriva in namnet på mottagaren. Det här kan du sedan slå in och lägga under granen om du använder en sån. Skänker du 400 kronor eller mer i julklappsmottagarens namn skickar vi dig också vår årliga pappersutgåva som innehåller många exempel på kvartaljournalistik.
Jag tänkte vi skulle byta lite spår och prata lite grann om hur människors attityder påverkas då, och framförallt unga människor. De allra flesta blir inte beroende ändå av porr på ett sånt sätt att de inte kan kontrollera det. Däremot så pekar ju mycket på att den väldigt lättillgängliga pornografin förändrar just normer kring hur man ska ha sex, hur en kille eller tjej ska vara för att vara bra i sängen och så vidare och så vidare. Om du skulle lite kortfattat beskriva de ideal som dominerar i det vi får kalla mainstream porr då, alltså hur ska en bra älskare respektive älskarinna bete sig i sängen för att vara liksom rätt?
Mm. Om vi nu tar heteroporren så handlar det om att män kan ha samlag hur länge som helst och har en erektion som pågår hur länge som helst, och ofta är de väldigt välutrustade och kan spruta i enorma mängder som är så orimligt. Och på något sätt om man ser att men det där är det jag ska leverera som man, att orka mycket och inga 4 sekunder där inte, utan det är någonting som är helt orealistiskt. Och det ska man vara veta om, att sex är otroligt viktigt för ens självförtroende, och känner man att jag är ingen hejare i sängen, nog skjutsingen är mycket lättare att slå på en porrrulle eller en porrfilm än att man försöker att gå trevande ut och kanske misslyckas, och man kanske slaknar efter en stund och man märker att jag blir så nervös, jag kan inte ha sex på riktigt. Då är det mycket lättare att göra det på egen hand framför fantastiska sexobjekt som man har på skärmen.
Nu pratar vi om männen då, men om vi också fortsätter att hålla oss till dem. Du pratar om uthållighet och att liksom ha ett stort organ och vara vältränad och allt det där. Men finns det något mer i hur de förväntas bete sig?
Ja, men mycket handlar om att de förväntas att gå in i någon slags machomän, liksom. Här kommer jag och jag ska ta för mig och du ska bete dig. Du ska tillfredsställa mig, för det är jag som har rättigheter. Och sex handlar om att jag ska bli nöjd. När jag är färdig, då är sexet färdig. Inte när vi båda har kommit eller när vi har älskat på ett sätt som har tillfredsställt dig. Utan det här är för min skull. Och om man förmedlar det till killar att sex är för dig och du ska bli nöjd, då blir man ju ingen höjdare som älskar i sängen om man tror att det är det som är poängen. Liksom. Men om det då är så att tjejerna tror att så här ska det gå till, då känner jag att då har ju jämställdheten tagit enorma kliv bakåt. Jag tänker att jag är uppvuxen med att bra sex handlar om att båda har det bra i sängen. Om tjejerna ser på porr för att också lära sig hur man gör, och som Sara då berättade att det är så här det ska vara. Och jag bör vilja det här. För det vill mina tjejer och det vill den här tjejen i de här filmerna. Om jag tror att det är så här jag ska göra. Jag ska gå med på att bli kallad för förnedrande saker. Jag ska gå med på att bli dragen i håret eller slagen eller spottad på. Och det kan ju också påverka det tändningsmönster som tjejer har. Att de säger, men jag kan inte gå igång om ingen beter sig illa mot mig eller slår mig, för då blir inte jag sexuellt upphetsad. Och jag har ju mött killar som har sagt att alltså, tjejen vill att jag ska göra saker mot henne som jag känner helt sjukt. Jag vill inte göra det där, men hon säger att hon behöver det för att gå igång. Och det kan jag också säga att det är inte så att män är förövare och kvinnor är offer, utan vi är ju alla offer för att det här pumpas i oss och våra barns hjärnor väldigt, väldigt tidigt. För det formar vad vi tänker om sex. Jag tänker på en kille som vi intervjuade som sa att första gången man har sex med en tjej och hon stönar inte och skriker som de gör i porrfilm. Och man tänker, jag kanske skulle strypa henne lite, det tycker hon nog om. Och han vill ju att hon ska ha det så bra som möjligt. Det är premiär och de ska älska och ha det mysigt tillsammans. Så märker han att hon verkar inte så himla upphetsad. Jag kanske gör något fel. Och då tar han de referensramar han har. Jag kanske skulle strypa henne lite, det tycker hon nog om. Och strypsex är inte att leka med, det är livsfarligt. Det handlar om att stoppa syret till försen till hjärnan. Det kan gå riktigt, riktigt illa.
Om jag får ställa en sån fråga här som vänder på steken lite grann. Alltså det är klart att jag är uppväxt med actionfilmer där folk liksom slår varandra på käften 100 gånger och de börjar knappt blöda. Och jag fattade ju även när jag var 12 att liksom, det är klart att de inte slår varandra på riktigt. Liksom. Så där funkar det inte. Varför skulle unga människor vara så lättlurade när det gäller sex då att de tror på det där så att säga? Förstår de inte att det är en fantasi som porren ändå säljer på något sätt till dem?
Kruxet är ju det att för det första så går ju hela kroppen igång sexuellt, så det är ju ingen, det är ju någonting som händer när vi ser de här filmerna, och vi blir en del av det som händer där genom att våra kroppar går igång på det som händer, så det gör ju att vi påverkas ju på ett sätt som blir fysiskt. Och dessutom så är det ju så att de flesta actionfilmer är ju skådespelare. Det är inga riktiga människor som blir ihjälkörda med en bil. Och man säger att ja, men det här hör till, för det blir en väldigt effektfull film när man vet om att de där är döda på riktigt, för de har blivit ihjälkörda. Utan vi är medvetna om att det här är stuntmän och det här är människor. De flesta överlever filmspelningar och det blir väldigt blodigt på filmen. Men om man ser på porrindustrin så är ju mycket, den är ju otroligt smutsig, den världen och den branschen. Mycket är kopplat till mycket pengar, människor som far illa och människor som är väldigt, väldigt utsatta. Så det här är inte filminspelning. Det här är dokumenterade övergrepp.
Mm. Det där är en intressant filosofisk fråga, tänker jag. Att, är det just för att penetration sker på riktigt som det blir det? För att annars kan man ju tänka att om vi tar en sån här riktigt hemsk film som spelar på de där stereotyperna om liksom strypa och dra i håret och slå och sådär. Men allting är liksom fake. Det sker mellan samtyckande vuxna skådespelare. Är det på riktigt då egentligen? Penetrationen, ja, den är ju på riktigt, men den behöver inte vara smärtsam eller farlig i och för sig. Om de är, liksom, vet vad de håller på med. Utan de försöker sälja en fantasi om våld och dominans. Men sker det verkligen på riktigt så som du säger nu?
Mm. Det där är jag fel person att säga hur det går till bakom kameran på riktigt. Det är nog bara de som är där som vet det. Men det man har sett är ju att många som lämnar porrbranschen kan ju berätta om hur det har gått till på riktigt. Och man har också många vittnar om att man har gått med på någonting, men att det har blivit någonting annat. Men absolut att det finns personer som säger att alltså, det här är det bästa jobb man kan ha. Tänk vad tråkigt att sitta på ICA Maxi när man kan ha betalt för att ha sex. Absolut. Och det finns ju inga enkla svar. Men jag ser ju att det inte är hela verkligheten att det är skådespelare som mår bra och tjänar massor med pengar och lever ett lyxliv för att de har lite filminspelning. Absolut inte, utan det är ju många människor som far otroligt illa inom porrindustrin, och det måste vi vara medvetna om.
Vi kan återkomma till det. En annan sån där filosofisk fråga, att porren säljer ju, som vi har varit inne på, olika fantasier som konsumenterna ändå tycks efterfråga, i viss mån i alla fall. Den är hyperkommersiell på det sättet. Hur vet man egentligen vad som är hönan och ägget? Alltså, är porren i första hand en spegel av människors snuskigaste fantasier, eller blir människors fantasier formade av porren? Alltså både och, såklart, men vad tror du mest på?
Ja, jag tänker att fantasier är inte farligt. Vad människor har i sin fantasi, men det är ju när de där fantasierna ska på något sätt förverkligas och människor ska titta på det här och människor ska spela in det här. Och dessutom om det är så att man märker att det räcker inte med det här jag ser, utan jag måste ha nya saker och andra saker för att gå igång på det här. Och där tänker jag att jag tror att det är en rikedom att kunna skapa sina egna fantasier utan att behöva se det på film. Jag har ju pratat med killar som har sagt att kan man onanera utan att kolla på porr? Och då säger jag, men prova. För att om man inte har ens försökt utan man tror att det är så här det ska gå till, då krävs det att det är någonting där som man går igång på visuellt. Och det kanske man kan skapa på ett annat sätt.
Mm. Det som du beskrev här inledningsvis, alltså är det så att ungdomarna, de som pratar med dig, de berättar att de känner att de måste bete sig så där som de gör på filmerna? Alltså, är det verkligen så illa liksom, att liksom unga killar som kanske inte har haft sex så många gånger tänker att de ska dra folk i håret och slå dem? Liksom, för mig låter det konstigt, men det kanske är så.
Jag tror att det oerhört, oerhört olika. Och det som har varit en rikedom med att få skriva den här boken och få ägna sig åt det här, det är att vi och jag får möta en person i taget. För alla har ju sin egen berättelse. Alla har ju sin egen erfarenhet. Alla kan berätta om bra och dåliga saker. Men att man äger sin berättelse och man ser att det här var min resa. Det var så här jag gjorde. Jag tänker på den killen som jag mötte som visade mig sin telefon. Och han sa att nu har jag varit porrfri 488 dagar. Och jag sa, men hallå, du är 28 år, du kan ju kolla hur mycket porr du vill. Din hjärna är färdigutvecklad, varför tar du inte bara sitta och konsumera hur mycket porr du vill? Ja, men fattar du inte, man blir sjuk i huvudet av det här. Jag vill göra min hjärna fräsch igen, för jag får inte stånd när jag ligger med min tjej. För det är inte kul längre. Och då sa han att för varje dag som går så är det en seger för att göra min hjärna fri från den här skiten. Och det var ju hans berättelse. Och någon annan berättelse, det är någon som säger att det här är bästa sättet att stressa av. Jag sitter i personalrummet och kollar på porr. Jag sitter på busshållplatsen och kollar på porr. När barnen tittar på Bolibompa tittar jag på porr. Det här är mitt sätt att koppla av. Liksom.
Mm.
Ja, och det är hans berättelse. Så att alla har sin egen berättelse. Och jag tror att det är viktigt att man får äga den.
Ja, det tyckte jag om med boken, att den är ju inte moraliserande, alltså berättelserna får vara det de är, och vissa är ju, som jag sa, de är inte, problematiserar inte så mycket, medan andra har jätteproblem. Vi ska återkomma till det här med branschen då, för det blir ju ändå en viktig fråga. Den svenska filmaren Ninja Thyberg, hon har ju hängt då med aktörer i den amerikanska porrbranschen, och det ska vi väl säga då att det är ju lite mer porrens Hollywood liksom, det är ju inte de här källarna och de utsatta prostituerade i första hand. Och därigenom säger hon att hon har kommit att ändra sitt synsätt lite grann, från väldigt anti till vad hon kallar mer nyanserad. Nyligen var hon med i Sveriges radioprogrammet Nordgren och Epstein. Jag tänkte vi kunde lyssna kort på hur det lät.
Jag har liksom blivit väldigt mycket mer nyanserad och verkligen förstår att det finns så mycket. Det finns liksom högt och lågt och alla möjliga saker. Och det är ju så där liksom, alltså man kan ju på ett sätt jämföra porr med lite liksom allt möjligt när det gäller liksom konsumtion. Att man kan köpa ett par gympaskor som är liksom tillverkade av barnarbetare i ett fattigt land. Och så kan det finns allt. Det är liksom svårt att plocka det ur det systemet vi lever i. Det pågår jättemycket exploatering och det pågår jättemycket misär och förtryck. Men det är inte bara
men,
det.
Men sammanfattningsvis alltså, det går att se på någorlunda schysst på.
Ja, det går.
Mm. Hon har då gått från att vara skoningslös kritiker och antiporraktivist till att få vad hon kallar en mer nyanserad bild när hon väl kom nära branschen och de här aktörerna på riktigt. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det var väldigt klokt sagt av henne, och jag tror att just att vara nyanserad, det vill vi alla vara på på alla sätt och vis. Att man ser att världen är inte svart och vit. Men det jag tycker man ska vara medveten om är ju att det är absolut att det finns rättvisemärkt porr. Absolut. Och det är säkert många som kämpar i livet för att lansera den typen av pornografi. Men det man ska se är att det här är bara en droppe i havet av den pornografi som finns. Och hur lång tid ska en kåt kille som är 15 sitta och leta på nätet innan han hittar en rättvisemärkt porr? Det gör han inte, utan han tar ju första bästa film som kommer upp. Och det tycker jag är viktigt att se det också. Att, den mesta pornografin som produceras är ju inte så schysst så att man, som man skulle önska. Men absolut att det finns det. Jag tycker att det var ett jättebra svar av henne.
Som jag tolkar henne så tycks hon mena att det med porr som är allt annat, att den liksom är en konsekvens av det ekonomiska och det sociala system vi lever under i den fria världen, och att det därför finns såväl avarter som ganska mycket porr som då är mer okej. Du har ju varit inne på det. Varför tycks det som att de unga du har träffat bara dras till den här värsta sortens exploaterande och våldsförhärligande porr? Alltså, du var ju lite inne på det redan i ditt förra svar, men det är någonting som jag tycker är konstigt i det där, att den verkar dominera så mycket och att det är den man liksom kommer till om man googlar och så vidare.
Ja, men det man ska, det berättade jag just, att när vi söker nytt för att gå igång, och har man då suttit och tittat mycket på porr som man har gått igång på ett tag, och så märker man att jag tycker inte det här är spännande längre. Jag tycker inte att det här är äggande. Då är det väldigt lätt att man söker sig vidare till något som är mer spännande, något som är mer förknippat med något som är liksom tabu eller går över gränsen för det man tycker är okej. För det äggar en på nytt, och det är det som är grejen till att man gör den här resan. Så den killen som älskar att titta på pinupbilder märker efter ett tag att det är inte det han går igång på, utan han behöver någonting annat. Och han är en vuxen man på 45 år, och han säger att om jag kan göra den här resan utan att ens reflektera, vad gör inte våra 15-åriga killar då? Det jag önskar att vi värnar, det är våra barn och unga. För de har inte, alltså jag som en vuxen, jag kan ju ha en referensram och säga, vänta, det där vill inte jag titta på, det här är incest, det här är ett övergrepp som jag inte vill gå igång på. Men han, min 9-åring, han har inte den referensramen, utan det här blir hans första möte. Och det är där jag ser, vad är det som gör att vi inte gör tillräckligt för att skydda och värna våra barn och rösta våra barn? Vad är problemet? Och vem är det som säger att det är självklart att våra barn och unga ska ha tillgång till så mycket grov och våldsam pornografi som de kan rymma i sin telefon? I vems intresse ligger det?
Det var väldigt spännande det du sa, som jag faktiskt inte har tänkt på, att sexuell upphetsning delvis i alla fall är relaterat till rädsla, eller åtminstone en känsla av oförutsägbarhet, och att oj, nu är jag ute på någonting som jag inte riktigt vet vart det ska ta vägen och sådär. Är det det som är skälet till den här progressionen som du beskriver? Att man kanske börjar med någonting och sen tycker man, ja, men det här, it doesn't do it for me längre, utan jag måste vidare. För det låter som att många av dem du pratar med vittnar om det, att de blir blasé och letar vidare, och så kommer de till mer och mer extrema saker.
Det man ska se är ju att de här receptorerna i hjärnan, det är liksom landningsbanor för dopaminet. Det är där dopaminet kommer, och när det landar på de här receptorerna, då upplever vi njutning. Men ju mer dopamin det som duschar på de här receptorerna, desto mer domnade, desto mer avtrubbade blir de. Så det som fick oss att känna lite, wow, här var spännande, när vi har sett det några gånger, då får vi inte samma känsla, för våra dopaminreceptorer har blivit liksom vana vid det här. Och då behöver vi en högre dusch av dopamin för att få samma känsla som vi tidigare fick av mildare porr, så behöver vi mera dopamin för att få samma känsla i receptorerna som nu har blivit avtrubbade.
Mm. Jag tänkte vi skulle ägna den sista stunden åt vad kan man göra åt det här då? Som jag läser din bok så argumenterar många forskare och även en del av ungdomarna för att det krävs någon slags förändring eller något samhälleligt ingripande, framförallt för att skydda de unga då från att konfronteras med det här allt för tidigt. Vad är det för olika alternativ som kommer fram där, tycker du?
För det första handlar det om att skapa porrfria miljöer, och där tror jag att vi kan vara ganska överens om att skolan ska vara ett ställe som man inte kan konsumera porr på, utan det strider mot skolans värdegrund, och det kan vi vara ganska överens om, både vad det gäller rasistiska inslag och vem som har ett värde, och kvinnor och män och utsatthet och fattigdom. Och det tror jag att där kan alla vara överens om, att vi måste skapa porrfria miljöer. Och hur man gör det på ett vettigt sätt, det tror jag att det samtalet måste fortsätta. Det jag också tänker är att ta de här porrkritiska samtalen och att börja med dem, så att våra barn är rustade, precis som vi rustar dem att möta alkohol eller rökning eller så. Att när man fyller 18 så får man köpa hur mycket cigaretter man vill, men du ska veta, rökning dödar, rökare dör yngre och så vidare. De här cigarettpaketen är ju väldigt, väldigt avskräckande, för att vi har en skyldighet som samhälle att säga, du får gärna röka, men du ska veta om det här. Och det är likadant kring pornografin. Du får gärna konsumera det här, men du ska veta om det här.
Då blir ju frågan väldigt central. Du ska veta om det här, säger du. Ja, vad är det de ska veta om då? Det förutsätter ju att vi har ett konsensus om att det här är skadligt.
Det jag tycker att våra barn och unga ska veta om är att porren påverkar dig. Och det tycker jag att de samtalen kan man ta med barnen. Jag tänker på den 11-åring som jag mötte, som jag frågade henne, vet du vad porr är? Ja, sa hon. Det tittar killarna på rasten i skolan. Pornhub heter det. Och det ska de inte skämmas för det gör alla. Jag tänkte, hon är 11 år. Hon vet vad porr är, hon vet vad Pornhub är. Hon vet att alla killarna tittar på det på rasten i skolan. Och hon vet att ingen ska skämmas för det gör alla. Var börjar vi någonstans? Och där tänker jag att vi måste börja genom att samtala om det här, precis som den här intervjun gör, att vi lyfter det här ämnet. Om det är så att vi bestämmer att vuxna får konsumera pornografi, det har vi lever i det samhället där vi vill att det här ska vara okej att göra. Men kan man då hitta tekniska lösningar så att man måste definiera sig som vuxen? För går jag in på en porrsite så måste jag kryssa i att jag är 18 år. Det är klart att jag gör det, liksom. Men om jag ska ta fram mitt bank-ID, då måste jag visa på vem jag är som går in på den här porrsajten. Och då är det ju många som säger, det där vill inte jag behöva göra när jag ska gå in. Och då offrar vi våra barn och unga istället för att vi ska slippa stå för vad vi kollar på. Att vi ska behöva identifiera vilka vi är. Och det tycker jag är ett förbaskat svek.
Går det att göra det där med bank-ID? För jag tänker, det är ju en internationell bransch och sådär. Vore det genomförbart ens?
När vi vill tillräckligt mycket så går det. Mm. Men där tror jag det är viktigt att vara inne på det som du var inne på, att man ska vara medveten om att det är väldigt många vuxna, framförallt män. 70% av Sveriges män konsumerar pornografi, 30% av Sveriges vuxna kvinnor konsumerar pornografi. Att det är de vi ska samtala med om det här, de som också är konsumenter själva. Men jag tror att det är viktigt att vuxna kan se att, precis som jag kan dricka alkohol och ändå tycka att inte mina barn ska dricka alkohol, så kan jag också konsumera pornografi och tycka att det här ska inte mina barn behöva titta på förrän de är mogna att hantera det de ser.
Mm. Du nämnde skolan som porrfri miljö, och det verkar väl helt rimligt, tror jag de flesta tycker. Om man tittar på det här med filter i skoldatorer och också kanske ungdomars telefoner, det är ju någonting som föräldrarna får ombesörja i så fall. Hur genomförbart skulle det vara, och hur skulle man behöva göra då i så fall?
Det finns ju väldigt många olika typer av filter, och det som hela tiden behöver göras är att man uppdaterar, och att man också kan söka den viktiga kunskapen som behövs i form av sexualupplysning, eller man ska söka på kroppen så att inte det blockeras. Men det som många säger är att om vi bestämmer oss för att vi ska ha filter, så behöver vi inte ta de porrkritiska samtalen. Men jag tycker att det är tvärtom. Om jag är ute på en skola och säger, vet ni, på den här skolan har man infört porrfilter, varför tror ni att inte skolan tycker att ni ska kolla på porr på era skoldatorer? Är det någon som har någon tanke kring det? Och då får man igång ett samtal kring, och då kanske de har med sig det samtalet när de själv sitter där med sin egen telefon och ser att jag kan kolla på hur mycket porr jag vill, men hur mycket porr vill jag titta på och hur påverkar det här mig? Och det, som du säger, att där är ju forskningen bara i sin linda, och det är också forskare som säger olika saker, men jag ser ju att när vi tar samtalen med barnen och de unga, så ser man ju att de vittnar ju om att det här påverkar dem på sätt som de ibland inte vill.
Vilken skulle vara din uppmaning till föräldrar som hör det här och börjar fundera över vad det är för värld deras ganska unga barn konfronteras med i sina telefoner och på datorer? Vad ska de göra tycker du? Förutom att ta samtalet, för det har du ju verkligen varit tydlig med, men jag tänker kanske mer på filter och sådana saker.
Jag tror att man kan se, beroende på hur gamla barnen är, att kan man ha de här samtalen med barnen och berätta varför man tycker att det här är viktigt och säga det att det här är inte för att jag missunnar dig på något sätt, utan det är för att jag vill dig det allra, allra bästa. Jag tror ju att samtalen framför allt, och när det gäller yngre barn så tror jag också på föräldrafilter. Då behöver man inte vara rädd för att barnen halkar in på det när de stavar bolibompa fel eller någonting annat. Men jag vet ju också vuxna män som har filter på sina telefoner. En kille sa det att jag är 31 år gammal och jag måste ha filter på min telefon, för annars så trillar jag dit när jag är trött eller ledsen eller arg eller så. Och det är ju en självmedvetenhet i det.
Avslutningsvis då, när det gäller alla nya, det här är ingen ny uttrycksform, men den är ju tillgänglig på ett annat sätt. Allt från liksom dansbaneeländet till Elvis Presleys juckande höfter till videovåld och dataspelsberoende. Den här diskussionen dyker ju ofta upp och en del kallar det moralpanik. Vad tänker du om det?
Jag tror att vi måste se det utifrån ett hälsoperspektiv. Att absolut att sex är en viktig del för att vi ska må bra. Men jag tror ju att den porren som finns idag, det är ju en jag vet inte om du såg High Speed Internet på, när man ser att den porren som finns idag, den har inte funnits på kartan i närheten av det vad det gäller exponering för av bilder för våra hjärnor liksom. Så att det är ett väldigt, väldigt spännande experiment och väldigt speciellt experiment som vi är inne i nu när det är så mycket tillgång till porr på nätet för våra barn och ungas hjärnor. Och vad gör det med dem? Och hur påverkar det dem? Och det tror jag att vi har inte facit på det förrän längre fram.
Kan det vara så att våra unga liksom lär sig att navigera i den här världen som vid sidan av allt som är vackert, som kärlek och sex och så vidare, också finns det ju en hel del ondska och exploatering. Så är ju tyvärr mänskligheten. Att de inte det behöver så mycket mer än just ett öppet samtal om det med vuxenvärlden för att lära sig navigera i den onda och goda värld som de lever i.
Mm, det tror jag. Och det tror jag absolut, om det är så att de inte sitter fast. För då hjälper det ju inte att man pratar och tycker och tänker, utan då krävs det andra sätt att försöka och komma ur det här om man märker att jag kan inte låta bli det här.
Ulrika Stigberg, präst på Fryshuset i Stockholm och författare, bland annat till boken Visuell drog. Tack för att du var med i fredagsintervju.
Tack så mycket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.